Igår läste vi början av Efesierbrevet, ett ganska långt stycke. Och vi kanske ska återknyta innan vi går vidare till samma text, Efesierbrevet 1 och 17. Paulus ber en bön här, han ber att vi ska få en rätt kunskap om Kristus, att våra hjärtan ska upplysas. Och så talar han då om den kraft som är verksam i oss. Det är samma kraft som uppväckte Kristus från de döda. Och den har också uppväckt oss ifrån de döda. Paulus återknyter här till syndafallets ord, eller de ord som Herren uttalar före syndafallet. Att äter du av detta träd så kommer du att döden dö. En alldeles oundviklig död. Det var ju inte en död i första hand där hjärtat slutar att slå, utan det handlar ju om en separation ifrån Gud. Gud som är livet. Och att människan för den skull går in i ett mörker. Men Gud har gjort oss levande. Och han har utfört hela frälsningsverket. Människan bidrar inte med någonting. Och vi noterade att tron är inte i första hand ett villkor för frälsningen. Utan tron är tecknet på att man är frälst. Och det här kan ju vara viktigt att säga i en miljö där vi har präglats mycket av arvet ifrån Luther. Därför att god luthersk teologi förkunnar att människan måste komma till tro innan hon dör. Annars hamnar hon i helvetet. Och då till exempel när vi ser på Israel, då skulle ju det betyda att här går generation efter generation förlorad. Likaså finns det ju många människor som aldrig ens har hört evangelium. Utan vi säger snarare att jag tror för att jag är frälst, hellre än att jag säger att jag är frälst för att jag tror. Och det är ju en väldigt radikal omsvängning. Och vi får naturligtvis se oss om efter andra texter som kan säga oss detsamma. Vi ska gå till Johannes evangelium, till det första kapitlet. Johannes 1, verserna 11-13 ska vi läsa. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Alltså, Kristus kommer till sitt eget folk. Och några tar emot honom, andra gör det inte. Och vi frågar oss, vad var det för särskilt med de som tog emot honom? Johannes säger, det var inget särskilt med dem alls. Det var inte någon mans vilja, och det var inte köttets vilja, och det var inte själen, blodet som gjorde att de blev födda på nytt, utan det var Gud. Gud låter alltså några komma till tro. Och många andra gör det alltså inte, åtminstone inte i det skedet. Tanken är ju trots allt att Messias ska förkastas för att evangelium ska gå ut till de andra folken. Och detta har ju sin tur att göra med att alla folk, med Israel i spetsen så att säga, måste lära sig att kunskap har inte någon frälsande kapacitet. De som inte känner igen Messias, det är ju de som har kunskapen. Det är de som kan sin teologi. Däremot fanns det ju många andra som tog emot honom, och det är ju framförallt då de olärda. Det vittnar ju evangelierna mycket om. Kunskapen leder alltså inte till frälsning. Kunskapens träd leder bort ifrån Gud och inte till Gud. Men det betyder ju inte att nu går en massa generationer förlorade bara för att det här ska bevisas. Utan Gud har ändå på något sätt en tanke i det här, en frälsning i beredskap. Vi bläddrar fram några kapitel hos Johannes till det sjätte kapitlet och den 44:e versen. Där säger Jesus så här: ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Alltså, frälsningen är alltid ett gudomligt initiativ. Ingen kan komma till mig, säger Jesus, om inte fadern har dragit honom. Och det säger han ju i en väldigt speciell situation. Han har bespisat 5000 familjer på andra sidan Galileiska sjön. Det är kanske ungefär där vi sitter nu. Och folk blir ju alldeles entusiastiska. Fantastiskt med en man som kan skapa mat av ingenting. Och det är ju inte den relation som Kristus vill ha med människan. Utan han har ju istället väckt deras begär efter mer. Och när de vill göra honom till kung, som det står i 14:e versen, 14-15 versen, så drar sig Jesus undan, och när de följer efter så talar han om för dem att om de inte äter människosonens kött och dricker hans blod så har de inte evigt liv. Och då går de hem och tycker att det här var det konstigaste jag har hört. Fadern hade inte dragit dem. De hade sett vad han kunde göra. Men det var så att säga inte den relationen han ville ha med människorna. Och det är ju i det sammanhanget som han säger att ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Och vi går till 12:e kapitlet hos Johannes. 20:e versen. Så skymtar vi den här tanken på nytt. Johannes 12:20. Under högtiden fanns det bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. De kom nu till Filippus som var från Betsaida i Galileen och bad honom: Herre, vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och sa det till Jesus. Jesus svarade: stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör bär det rik frukt. Här kommer alltså några lärjungar och säger till Jesus att det finns ett par greker här som vill träffa dig. Och Jesus säger, nu har stunden kommit då jag ska dö. Och det var en väldigt konstig kommentar. Men för Jesus tycks det vara så att nu börjar fadern att dra hedningarna till honom. Och därmed är så att säga hans tid ibland Israels folk till ända. Och istället så kommer det framöver att handla om hedningarna mer än om Israel. Nu drar fadern hedningar till honom. Vi ska gå till Romarbrevet till första kapitlet. Och läsa den sista halvan av kapitlet. Därför att det är på ett sätt en beskrivning av syndafallet. Jag börjar läsa i 18 versen. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att det som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Här talar nu Paulus om vilka det är som faktiskt blir dömda till förtappelse. Och det är i första hand de som har kunskap om sanningen, men som leder andra vilse genom att i orättfärdighet undertrycka sanningen. Det handlar alltså inte om okunnighet utan om förhärdelse. Det Paulus beskriver här kan vi ju känna igen också i vår egen tid. Vi tillhör ju ett folk som visste vem Gud var, men som inte vet det längre. Ett antal människor har energiskt förtalat Gud och lett andra vilse. Och i folket sprider sig nu ett antal förvillelser. Inte minst på det sexuella området. Men överhuvudtaget så ser vi på slutet att det som uppstår är en sorts ensamhetskultur. Där man förtalar varann, skvallrar. Där människor blir våldsamma, fulla av avund och modlust och stridslystnad. Trolösa och kärlekslösa. Och det är ju alltså en kultur som skapar ensamhet. En individualistisk kultur där människor drivs bort ifrån varandra. Men vreden handlar om dem som driver fram den här kulturen. De som hela tiden uppmuntrar människor att vända ryggen åt Gud. De som vet sanningen och ändå talar emot den, vittnar emot den. Och i någon mening måste man ju vara berörd av Gud för att veta sanningen. Så att fortfarande så handlar alltså tydligen domen i första hand inte om okunnighet utan om kunskap och förhärdelse. Det är viktigt att vi ser det här uttrycket att Gud utlämnade dem så att de följde sina egna begär. Därför att när vi släpper syndens krafter lösa så gör inte Gud vad han kan för att bromsa det hela. Utan han binder istället människan i den synd som hon söker, den synd som hon väljer. Och det kan vi ju se att väldigt mycket kan väldigt många vanor eller ovanor, vad vi nu ska kalla det, kan sluta i någon form av tvångsmässigt beteende. Vi antar att du börjar gå på kasinot hemma i Göteborg och eller i Stockholm och spela bort lite pengar. Du kan bli spelberoende. Du kanske istället börjar att satsa på din karriär. Du vill ha inflytande, du vill ha makt, du vill ha kontroll. Till en början kan du välja. Men efter ett tag så förlorar man ju valmöjligheten. Efter ett tag blir man bunden i det som man har sökt. Vi kan ju se det här också när det gäller till exempel ätstörningar. Att man längtar efter att bli riktigt, riktigt skön och vacker och ärad av människor. Och så börjar man banta därför att man så att säga inte kan acceptera sin kropp som den är. Och efter ett tag så kan man fastna i det där. Det finns väldigt många sorters beroende. Det intressanta är ju att om vi till exempel möter giriga människor så är det ju oftare rika människor än fattiga. De har fått smak på pengar så att säga. Och den smaken driver dem till att skaffa mer och mer. Vi har ju sett ett antal affärer och skandaler där människor som har hutlöst bra betalt förut plötsligt gör sig skyldiga till diverse manipulationer för att få ännu mer. Hur kan det bli så där, frågar vi. Jo, det är den synd man tillåter i sitt liv. Den kan man mycket lätt bli bunden av. Och det är ju det som ligger i själva uttrycket begär. Det som skiljer ett begär från ett behov är framför allt att ett behov går att tillfredsställa, men ett begär går inte att tillfredsställa. Du kan aldrig ge den girige så mycket pengar att han blir nöjd. Utan begäret växer när man försöker tillfredsställa det. Behovet av mat kan tillfredsställas genom att man äter. Efter ett tag är man mätt och då är man färdig. Men begäret efter mat går inte att tillfredsställa. Då äter man och kräks och äter igen. Paulus beskriver ju det här i 7 kapitlet i Romarbrevet. Jag börjar läsa 7 versen där. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt att du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. För levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Det där sista, det säger ju egentligen varje människa som fastnat i ett beroende. Vare sig det är beroende av makt, beroende av ära, beroende av berömmelse, beroende av rikedom, beroende av spänning, beroende av lyx och njutning. Efter ett tag så glider man ju in i ett tillstånd där man vet med sig att det här är destruktivt, men jag kan inte sluta. Det här är någonting som jag bara fortsätter med. Vi tänker oss till exempel att du vill imponera på människor. Och så börjar du berätta historier om dig själv. Och i början är de kanske så där lite grann sanna i alla fall, fast du brer på. Men så småningom så glider du in i ett tillstånd där du för det första inte kan sluta att berätta såna här historier, för det andra så blir det mer och mer lögn. Och efter ett tag så har du blivit mytoman. Du tillät en synd, du använde dig av en synd och den tog över. Och då kan man tycka det att ja, men det är ju bara att sluta. Men det kan man alltså inte. Utan Gud låter detta ske för att liksom driva människan till en omvändelse, till att ropa på hjälp. Han låter inte detta ske för att människan ska bli förtappad eller förkastad, utan för att hon ska förstå att detta är ingenting som du har kontroll över. Detta är ingenting som du kan tillåta dig utan konsekvenser i ditt liv. Paulus talar ju här om lagen. Och lagen är ju inte given för att vi ska veta vad som är synd och vad som inte är synd. Utan det är just detta att Gud utlämnar människan till den synd som hon tillåter sig. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men när det budordet kom så kom också väcktes en kraft till liv, kan vi säga. Som skapar destruktiva konsekvenser. Lagen ges för att vi ska få självkännedom. Och självkännedomen handlar om att förstå just detta, att vi alla bär på en sorts krutdurk inombords. En kraft som kan väckas till liv. Begäret kan väckas till liv. Det kan bli begäret efter alkohol, det kan bli begäret efter knark, det kan bli begäret efter berömmelse, det kan bli begäret efter mat, det kan bli begäret efter allt möjligt. Men det finns inom oss alla en kraft som kan väckas till liv och som kan få de mest oväntade och destruktiva konsekvenser. Man har ju ganska noga faktiskt undersökt de människor som utförde Hitlers förintelse av judar. De alltså som skötte själva verksamheten. Många var ju tvungna till det. Men det fanns ju också soldater som gjorde det frivilligt. Som hade möjligheterna att säga nej, men som ändå gjorde det. Man frågar då, var det en fanatiker det här? Var det psykopater? Var det konstiga människor? Nej, det var det inte. Det var vanliga familjefäder. Somliga hade till och med sina hustrur med i fält. De stod och tittade på mens männen avlivade judar med nackskott. Man kan tycka, hur blir man sån? Ja, det finns alltså ett mörker inom oss som går att väcka till liv. Och det är ju först när man har anat något av den kraften i ens innersta, det är ju då som man förstår att frälsning är ingenting som jag åstadkommer med min kunskap. Det är ingenting som jag kan förutsätta, men jag kan inte, jag har ingen kapacitet att göra mig rättfärdig. Utan det jag dessvärre bär på är en kraft som istället kan väckas till liv. Och som kan göra mig till en mördare, en soldat, en bödel. Eller på annat sätt en människa som också utför det onda och kanske till och med är bunden i att göra det. Och på något sätt kan vi se både i människolivet och i historien att båda delarna går ut på att vi ska på något sätt, både som individer och som folk, som mänsklighet, komma fram till just detta att vårt behov av frälsning är mycket större än vad vi förstår. Och vi bläddrar fram några kapitel i Romarbrevet till det 11:e kapitlets 32:a vers. Så summerar Paulus ganska mycket i den här versen av vad han har skrivit fram tills nu. Han skriver så här: ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Och detta är ju alltså bakgrunden till att när Bibeln talar om den yttersta tiden så talar den ju inte om en tid då allting blir bättre och bättre. Och till sist så har vi alla blivit så fromma så då kommer Jesus och sätter sig på en tron som vi har snickrat ihop. Utan istället så talas det ju hela tiden om att den sista tiden är en tid då ett väldigt mörker råder. Och då allting ser ut som om Gud hade tappat greppet. Men Gud har inte tappat greppet. Det är bara det att han styr utvecklingen, låter den gå i sådana banor att han till sist ska kunna förbarma sig över alla, för det är målet. Och jag tror att han kommer att förbarma sig över långt fler än vad vi kan föreställa oss. Men vägen dit handlar inte om att nu går vi i skolan här och vi lär oss fina teologiska principer och vi blir lite kunnigare för varje dag och vi blir lite heligare för varje dag och vi blir lite snällare och lite bättre och till sist så blir vi ganska fina faktiskt. Utan det finns andra dimensioner i människolivet. Därmed är det inte sagt att vi inte i den heliga ande kan växa i både insikt och helgelse. Men bortanför allt det här finns ändå målet att vi ska förstå vårt djupa behov av frälsning. Både som individer och som mänsklighet. Och det är utifrån det perspektivet som jag tror att vi kan förstå Guds vishet. Hur den skiljer sig ifrån vår vishet. Och hur Guds vägar ser ut att vara ett enda stort misslyckande. Medan det i själva verket är så att Gud leder allting fram till sin slutliga seger.